Podplay.
Ja, men vi drar väl igång. Varmt välkomna ska det vara till veckans avsnitt av NHL Puls. Ja, jag säger välkommen till dig också, Jonathan Lindqvist. Via Play-profilen. Vad tycker du egentligen om det epitetet? Det kallas profil.
Ja, men det är ju en milstolpe i livet.
Men det är ganska slitet också. Det känns som att det krävs väldigt lite för att vara en profil i dessa
mediala dagar. Ja, men absolut. Det är bara utfyllnad. Alltså, det är ju steget ovanför att du ska säga via Play. Människan.
Det är personen.
Steget till stjärnan är ju ganska mycket längre.
Mm.
Det är inte Gide som sitter där.
Nej, superprofilen.
Stjärnan.
Ja, men jag tänker att superprofilen ligger under stjärnan. Så profil, superprofil, stjärna. Eller är han uppe på de höjderna?
Ja, det tycker jag.
Okej, vi utnämner honom till stjärnan här då. Du har ju en sådan i knät här också. Undrar hur det här ska gå?
Ja, jag vet inte. Vad säger de här?
Jag tror att det faktiskt hörs.
Ja.
Ska du förklara vad det är eller ska vi bara låta det vara?
Jag tror de flesta listar ut vad det var. Det är lite, vi har ju ofta lite djurinslag här, så att de som inte kände igen vilken typ av djur det här var borde åka till en bondgård och lära sig.
Finns det många sådana där?
Det gör det, absolut.
Okay.
Annars finns det väldigt många sådana här.
Svagt. 2 av 5. Förväntar mig inte så mycket mer heller. Du har lagt en helg bakom dig med massa kommenterande. Både lördag och söndag.
Jajamän. Jag är riktigt roliga matcher.
Du lät inte så exalterad.
Det är för att jag är nyvaken. Jag har tagit en liten gubbvila på eftermiddagen.
15.26. Jag skulle säga att du låg och vilade i en 30 minuter kanske, strax under. Det är så inte är den optimala näptiden.
Nej,
direkt.
Jag och Erik körde ju... Toronto och Buffalo igår. De var inte hemma förrän vid 12:30. Och så gick tåget vid 6 i morse upp till norr. Så jag har inte sovit så många timmar i natt. Men det är bara på igen. Nästa helg. Nya matcher nästa helg. Ska köra Minnesota på lördag. Det tycker jag blir roligt. Det är första gången någonsin som Minnesota är roligt.
Ja, för att de är bra den här säsongen, tänker du? Eller?
Ja, men de har ju varit bra förut. Men de är också roliga. Alltså det är så här, de har Zuccarello, Caprizov är en rolig kombo. Och sen har de sin grindline där med Eriksson Ek, så lite old school, så mycket roligt där. Jonas Brodin, Sveriges kanske näst bästa back.
Oh, du vågar gå så långt alltså. Eller försöker du sälja in den här matchen för dig själv just nu, eller är det
för lyssnarnas
skull?
Men det är väl en diskussion.
Alltså, det senare alltså.
Men, spontant, din magkänsla.
Du hamnar på Brodin direkt här. Jag tyckte det var roligt att det är en diskussion om du försöker sälja in det för dig själv eller lyssnarna.
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Jag ser framför mig mot dock studion på söndag i och med att det är Daniel trade deadline. Det är
det kommer vara hektiskt.
En av de roligaste.
Men du missar århundradets match på lördag och söndag. Tre Kronor Legends mot Icebreakers.
Ja, det är faktiskt coolt.
Där. Men Victor Hedman etta såklart. Det här är en ganska rolig diskussion. Vi tar
jag tycker att du liksom ska få svara på den här, för du ser så mycket hockey, förstår du på.
Tack, Jonta. Nej, men vilka har vi för diskussion där? Brodin, absolut. Erik Karlsson är ju inte den han en gång var.
Men gör en väldigt bra säsong. Bästa säsongen på ett par år i alla fall.
Ja, och snittar han typ 0,8
poäng. Jag skulle säga att han gör kanske sin bästa säsong sen första året i San Jose.
Är den här bättre än den till och med?
Då var han bra.
Ja.
Han var riktigt bra då.
Hampus Lindholm är såklart bra. Rasmus Sandin gör en bra säsong men är inte riktigt så högt uppe på karriärskurvan riktigt än. Hjälp mig med några namn här.
Jag skulle säga att den som förmodligen är närmast är väl... John är ju med, men han har ju en tyngre... Eller tyngre, men han har inte en jättebra säsong. Mattias Ekholm skulle jag vilja säga kanske den som är...
Sa inte han?
Nej, jag tror inte det.
Missade, okej. Okay. Ja. Nu när jag liksom går igenom namnen här. Det var inte så många år sedan man... Rasmus Dahlin kanske?
Ja, jag vet inte om han är där än, men han kan vara där nästa år.
Men är han i en topp 3? Den här säsongen.
Alltså spontant, alltså utan att sätta mig och gå igenom alla siffror och verkligen tänka efter, skulle jag säga Hedman, Brodin, Ekholm som topp 3 den här säsongen.
Ja. Jag tycker inte det är så, det jag tänkte säga var att det är inte så länge sedan man pratar om det svenska backundret. Och det var ju såklart när Hedman och Karlsson tillsammans stod på toppen av hockeyvärlden.
Då var ju också Oliver Ekman Larsson väldigt bra, vilket absolut man glömmer bort. Oliver är ju fortfarande en effektiv spelare, men han är inte så bra som han på toppen av sin förmåga.
Jag skulle säga att det här peakade World Cup 2016. Alltså ja, man tänker alla kvaliteter på de här backarna. Ja,
för då var ju de här vi nämnde nu med Ekholm och Hampus Lindholm var ju väldigt bra då också.
Exakt.
Och Jonas Brodin var ju inte ens med i toppdiskussionen då, även fast han var en effektiv NHL-spelare. Så att,
sen kanske Ekholm är bättre nu än vad han var då, men droppet som till exempel Erik Karlsson och Oliver Ekman Larsson har gjort sedan dess är ju så pass stort, så att backarna 2016 kontra idag är det ganska stor skillnad på.
Ja, jag skulle säga att Ekholm håller sig ganska intakt. Hampus är väl den mest spännande av dem, där det finns mest, om det nu blir så att han inte blir kvar i Anaheim, han har ett nytt lag, en ny omgivning, där man ska vara nyfiken och se vilken nivå han kan hitta.
Vi har ju faktiskt fått lite skit ifrån en lyssnare.
Oj,
som
oj,
tycker
oj,
att vi har pratat för lite om Adam Boqvist.
Ja, det, vi har inte pratat mycket om Adam Boqvist.
Snabbt någonting, men han gör ju faktiskt en gedigen säsong i Columbus. Hans klart bästa under hans ganska korta karriär hittills.
Ja, men så är det ju. Han är ju... Och där du såg en match i...
Fokus på katten där ett tag.
Ja, precis. Nej, men jag fastnade i tanken. Jag letade minnet här när det var, men det spelar ingen roll. I höstas var jag i Columbus och gjorde lite reportage och såg en match. Han var väldigt bra, hängde en fin kasse då. Och han har ju otroligt mycket i sig. För honom handlar det bara om att få till alltihopa och liksom bli ett proffs, en hockeyarbetare. För touchen och det där som man inte riktigt kan lära ut, i alla fall som man brukar säga att man inte kan lära ut, det har han ju. Så att, och han är så pass ung än också, man glömmer ju det. Vad är Adam nu?
Jag skulle säga att han är 0-0, va?
Precis.
Så han är 22 det här året.
Bara för att dra parallellen till en jämngammal eller snarlik spelartyp, John Klingberg spelade inte ens NHL då.
Han var väl i liga vid den åldern. Nej, han var i SHL då.
Ja, han hade kommit hem från Finland då.
Men det är ganska, jag tycker det här ska vi ta nu när vi ändå pratar om svenska backar. Alltså tittar man på 0-0 sena 90-talister, Rasmus Sandin, Adam Boqvist, Rasmus Dahlin, Gustav Forsling, nu är han ju 97, jag tror 96 där någonstans.
Mm.
Men det är rätt många unga, duktiga svenska backar som är på uppgång i sina karriärer.
Precis, och så glömmer vi en där också som det har gått lite stå i, men där potentialen fortfarande sitter, och det är Erik Brännström.
Ja, men jag tycker att hur ska man se på Erik Brännström egentligen? Alltså, han har ett otroligt bra JVM.
Mm.
När han var i SHL så var han en av de absolut bästa unga backarna. Men han har ju inte bevisat sig i Nordamerika överhuvudtaget.
Jag skulle säga så här, innan man fäller domen över Erik Brännström, eller fäller dom, det kan hända mycket, men framförallt skulle jag se han med en annan coach. Jag får känslan av att DJ Smith, alltså Ottawas tränare, inte är ett jättefan.
Han har bestämt sig redan.
Ja, eller bestämt sig. Det kan finnas olika faktorer, att han inte tycker att han passar in i hans spelfilosofi. Han känner att han inte behöver den spelartypen. De har ju Thomas Chabot som är en väldigt puckbegåvad vänsterback som äter mest istid av alla backar i hela ligan, tror han. Om inte jag misstar mig, tror jag han leder istidsligan för backar.
Ja, senast jag kollade förra veckan så var han där uppe.
Så det kan ju vara sådana saker som spelar in också. Så ja, absolut. Att man kanske förväntas att se lite mer vid det här laget. Men det är en faktor jag skulle vilja ta in. Om han blir traded eller om Ottawa byter tränare. Liksom.
Det är ju en vecka exakt faktiskt. Idag till deadline. Tror att han kommer bli det? Vi ska prata mer om svenskar som kan skeppas.
Nej. Skulle Ottawa trada honom, tror jag att det är mer av en sommaraffär.
En sommaraffär? Det är lite som en fling man har över juni, jul, augusti.
Bra att du definierade sommarmånader.
Exakt. Om inte ni där ute vet om det, så juni, juli, augusti. Du, jag har faktiskt förberett ett nyhetsquiz den här gången också.
Ja, men kör.
Lite så spontant. Jag sa till dig vid lunch här att jag inte hade någonting. Men när du tog din nap så satte jag ihop 5 frågor för att det blev totalt. Det är tredje veckan vi gör det här.
Mm.
Första veckan, godkänt betyg. Första veckan godkänt. Senast, icke godkänt. Så ska vi se om du pallrar dig över godkänt eller inte. Är du redo, Jonta?
Ja.
En kapten till skadelistan. Vem då?
Gabriel Landskog.
AC Matthews fortsätter ösa in mål och kommer garanterat nå 50 för första gången i karriären. Men skulle han hålla det här måltempot över hela säsongen, vilken siffra hamnar han på då?
Vänta nu, 45 gånger.
Snart är tiden slut.
62. Det här är ju också en, ja, vi återkommer.
I en av helgningsmatcher på Viaplay tappade kommentatorn Niklas Holmgren bort namnet på den svensk som senast tradades ifrån Carolina. Vem var det?
Lukas Wallmark.
Vi tar facit sen där, för kan ha gjort fel. På lördag och söndag väntar århundradets match då Icebreakers och Tre Kronor Legends ställs mot varandra i Timrå och Övik. Den här gången endast med svenska inslag, men Icebreakers matcher har under åren faktiskt haft storstjärnor, utländska sådana, i form av Simon Gagné och Pavel Datsuk. Vilket svenskt lag spelade Datsuk för när han mötte Icebreakers 2005?
Timrå.
Trots trade-rykten valde den här spelaren, som gjort 60 poäng den här säsongen, att skriva på ett nytt kontrakt med sin nuvarande
klubb. Joe Pavelski.
Oh, du tar den innan jag är klar alltså. Mm. Ja, och Simon slänger på postkodmiljonären den dramatiska musiken i bakgrunden här också, som tar ut nu. Gabriel Landskog har du såklart rätt på. Det är nästan så att den inte ens ska vara med. Att den kvalificerar sig för veckans nyhetsquiz. Men ett poäng där. 62 poäng svarar på Matthews.
Mål.
Ja, mål, ursäkta. 63 kommer han hamna på om man, det här snittet håller i sig.
Men då är det inräknat att han har missat några matcher?
Ja.
Det var det, för det var jag tänkte, men du är ändå nöjd. För jag tänkte, ja, det är ju fem absolut. Matcher bort, tror jag, på honom.
Eller ja, fyra matcher.
Fyra.
Ja. Om man spelar resten såklart, ja. Då kommer han vara på 78. Mm. Men du är ett mål ifrån där. Senaste 60-målsäsongen, det här pratade vi om för några veckor sedan. När var det?
Steven Stamkos 11-12.
Snyggt. Och sen var det ju den svensk som senast trades bort från Carolina. Jag har ju inte gjort en speciellt djup research här.
Mm.
Lukas Wallmark är ju rätt, för det här hände ju efter januari 2020. Det var väl förra sommaren, va? Han tradades. Eller tecknade han som free agent? Med Chicago? Gjorde han inte det?
Ja, han var ju, trades ju från Carolina till Florida.
Just det.
Men det var nog innan 2020. Man rör ihop säsongerna nu.
Ja. I alla fall, den spelare som Holmgren tappade bort, det var Viktor Rask.
Just det, mot Nino Niederreiter.
Exakt, när han sköpades iväg till Minnesota. Mm. Så är Rask rätt då? Eller var Wallmark efter?
Jag vet inte. Jag har väldigt lätt att röra ihop sånt här, så jag ska inte svära. Men någon av dem är rätt.
Ja, det var Rask i alla fall. Och lyssnarna får slå oss på fingrarna här om det är så att det var Wallmark som var den senaste svensken att lämna Carolina på en trade. För vi kollar ju inte upp saker under inspelning.
Nej.
Det är fan
Google-förbud.
Exakt. Timrå sa det på Datsuk. Det var faktiskt Björklöven.
Vad sjukt.
Ja, att han drog på den tröjan.
För att få lira med Sasha Beliavski.
Ja, var han aktiv... Nej, för det behövde man inte.
Känns
vara.
Som en välgörenhetsmatch, antar jag.
Du, undrar om det här är matchen när Löfven-supporten säger det åt Foppa att han är en moderöv. 2005. När Hocke sitter bredvid.
Ja, det kan det absolut vara.
Det borde vara där någon gång i alla fall. Och ja. Det är ju i Umeå det spelas in. Så att, Simon, släng in det. Vi vill ju höra det här under podden.
För det har
också.
Ingen annan hört här som lyssnar.
Vad vore bäst? Att Björklöven vann SM-guld eller att Foppa skrev på för Björklöven? Du måste välja ett.
Att Foppa skrev på Björklöven.
Var det frågan då?
Gör du det?
Inte för att taska med. Om jag kommer hem så ska jag spela med Modo. Men jag kan spela mot Björklöven.
Moderan!
Modo är bra tycker jag i alla fall. Du tycker inte det? Nej. Jag får ställa upp någon gång för Björklöven också så jag kan spela med någon gång då.
Ja.
Och sen var det Joe Pavelski då, på sista frågan. Så du får två av fem på det här. Två och ett halvt kanske för att du är ett mål ifrån på Matthews måltakt.
Mm.
Joe Pavelski, vi börjar där. Jag tyckte mig höra förra veckan att du lutade åt hållet att han skulle bli kvar i Dallas.
Mm.
Att det mesta tydde på det. Så du är inte förvånad att han tecknar ett års kontrakt här på, var det 5,5 miljoner dollar?
Säger du det så
någonstans där.
Du kollar det senare.
Ja. Ja, jag tror i alla fall. Ja. Du är inte förvånad över att han blir kvar i Stars?
Nej, man fick känslan att han trivdes väldigt bra där. Lite förvånad, jag menar, han har bara så många chanser kvar. Det är inte det bästa laget att vinna. Jag tror att han hade kunnat hamna i en riktig contender. Men med det sagt så han trivs utanför isen med familjen. Han funkar, har en otroligt bra roll på isen. Kanske en större roll än vad han skulle ha i något annat lag i ligan. Att verkligen få vara med i en väldigt framgångsrik första kedja, en av ligans bästa kedjor totalt sett. Så ur den aspekten förstår man det.
Hur tror du att det här påverkar Dallas innan deadline?
Ja, men det är en signal att de ändå vill vara med och gå för det. Och det är ju känslan man får. De vill ändå testa och ta sig in och se vad de kan göra. Och det är klart, de hade ju, jag vet inte om de är större favoriter, var större favoriter att göra någonting när de gick till finalen än vad de är nu. Så att,
det är ungefär samma lag egentligen. Och Robertson och Hintz har ju faktiskt blivit ännu bättre än vad de var då.
Ja, det är väl målvaktssidan som skiljer. Då var det Hudobin som stod i för sig. De hade Bishop men som inte var frisk då.
Han dansade en vår, eller ja, sommar. Ja,
precis, och nu är det Ottinger som i och för sig har varit väldigt bra. Holtby har stundtals varit bra, vi vet vad han kan göra. Han är 32, så det är inget som säger att han inte skulle kunna hitta den formen. Det är klart de kan göra någonting, men det känns ju fortfarande. Det är ju liksom Ben Seggen, kan de göra tillräckligt liksom? Det känns ju tveksamt.
Hur tror du John Klingberg känner sig i det här läget? Alltså strandade förhandlingar. Han har ju uttryckt i media att han varit väldigt missnöjd med sin situation och att de inte har skrivit på ett längre kontrakt där. Sen tecknar Pavelski det här, i och för sig bara över ett år. Men tror du han sitter där och känner sig bortprioriterad? Eller kanske inte lika högt värderad som Pavelski i det här läget? Så vet jag, det är två helt olika situationer. Men
nej, men alltså liknelse man kan göra med honom är snarare kontrakten att vara beredd att skriva med. Ja, men Ben och Seggen tog de i hand om väldigt snabbt när de fick bli UFA. Heiskanen är inte samma sak för att han var RFA, men han, det löste de också väldigt snabbt. Så att jag drog ut på tiden så här är ju, det är väl snarare de grejerna man kan förstå att man blir irriterad över ur Klingbergs synvinkel. Och jag är inte, det är inte omöjligt, jag menar, det beror på hur Dallas resonerar. Om Carolina till exempel väldigt gärna vill ha honom och Dallas vill gå för det, kan de tänka sig att ta Tony D'Angelo utbyte till exempel, som ersätter lite grann av vad det Klingberg gör. Han är en väldigt duktig powerplay-spelare, sen är Klingberg en bättre spelare totalt sett. Men
är det en trade rakt av då?
Nej.
Eller något draftval inräknat?
Ja, exakt. Då måste det komma in mer saker i det där för att det ska vara värt det för Dallas. Men det är inte omöjligt. Sen får vi se. Heiskanen har väl körtelfeber nu, om jag förstått saken rätt.
Det kan ju vara ihållande ganska länge också.
Precis, och det kan ju verkligen, om Dallas nu vill försöka göra någonting, kan det ju verkligen påverka hur de ser på Klingbergs situation.
Men det är lite ironiskt att Klingbergs fall här i Dallas, han verkade ju vilja vara kvar i Texas, blir på något sätt hur Dallas hanterade Ben och Seguin-situationerna och kontrakten. Alltså att de har lärt sig av deras misstag på något sätt.
Ja, så är det ju. Alltså Klingberg är ju den åldern som de var när de skrev sina kontrakt. De har inte fallit så väl ut alls. Nu är väl de faktiskt, om man ska vara ärlig, de är väl två av de spelare i den kontraktsklassen som har åldrat allra sämst.
Jag menar, kanske sämst i NHL, om du skulle göra en lista på det.
Ja, alltså om man ska dra en prisgräns. Många av de här medelklasskontrakten åldras ju väldigt dåligt. Spelare som får 5-6 miljoner gånger 6-7 år. För att de är inte så pass bra att de kan vara effektiva med tapp. Elitspelare, stjärnor, är ofta så pass begåvade att de kan bli sämre men fortfarande vara bra. Men här har det ju inte riktigt varit fallet. Sen har ju hälsa och sånt där spelat in också, men det är inte hela svaret, tror jag.
Du,
Jag menar Ben framförallt. Alltså, Seggen absolut alltid en väldigt atletiskt begåvad spelare. Alltså en bra skytt, bra på rören och alla de bitarna, men jag har ju sagt det förut, alltså, jag tycker han har visat spelsinne för att vara en första center i NHL, men Ben däremot var ju alltså magisk när han var som bäst. En otrolig spelare.
Topp 5 forward från 2013 till 2015?
Nej. Men lite senare. Han vann väl sin MVP, var det 2018?
Nej, vänta, är det så?
16. Eller var det 15?
vi är snett på dem åren.
Nej, men det enda jag vet att han var ju, han kom med i OS 2014 och det var ju lite så här halvöverraskande.
För hans ordentliga peak. Okej. Okay. Mm. Ja, men vi säger men 2014 till 2017. Ja,
han hade en kort peak. Gud, att man inte kommer ihåg vilket år det var. Han vann MVP. Var det före eller efter Price? Ja, strunt samma. Poängen är att Ben hade en ganska kort peak. Men han tänker jag en spelare som inte man spelar så mycket på kraft och spelsinne. Att han borde åldras mycket, mycket bättre. Så det är väl den stora besvikelsen skulle jag säga.
Nu släpper vi Dallas och även Sagan, Ben och Klingberg. Om jag skulle ställa frågan till dig, eller bara påstå det här, att Pavel Datsyuk fortfarande spelar ishockey, vad skulle du säga då? Alltså på elitnivå?
Ja, han spelar i Ryssland.
Alltså ja, det skulle jag kunna tänka mig också, men jag tror att han har lagt av. Och det är förvånande, för jag har inte sett några hyllningsvideos eller lagkamrater som har tackat honom för en fantastisk karriär eller någon eget uttalande från honom. Jag tror att han la av förra året.
Mm-hmm.
Kanske ett liksom offer på något sätt i pandemins spår, att man inte riktigt hade koll på vad som hände då. Det var ett väldigt konstiga sportår de där två åren.
Ja, det är egentligen sjukt. Alltså, jag menar, på ett sätt känns det ju, man får nästan lite dumstrut på sig. Det är ju en av mina absoluta favoritspelare någonsin. Det är sjukt att man inte har koll.
Nu kan det vara så att han spelar fortfarande.
Ja.
Men jag har för mig att 2020-2021, den säsongen, är hans sista. Om det nu inte är så att han har en långdragen knäskada eller något som gör att han inte kan spela det här året. Ja. Och att han kanske ska återuppta karriären nu under hösten 22, det vet jag inte.
Bra spaning.
Jag vet ju, det här är bara en magkänsla. Jag har inte kollat upp
bra
det.
Bra magkänsla.
Eller inte, det vet vi inte.
2+ content.
Matthews, du kommenterade ju Toronto Buffalo här. Alltså, var det du eller Erik som sa att det är den bästa målskytten just nu i NHL? Överlägset.
Det var nog vi båda.
Okej.
Okay. Nej, men alltså det är inte ens en diskussion. Jag menar, han kom in i den matchen 5 mål före Dreisaitl, som då är 2 målliga med 4 matcher färre spelade. Har liksom egentligen en till siffra som säger ganska mycket. Han har ju flest mål i NHL sedan han debuterade. Nu är han ju 3 före Ovechkin med 27 matcher färre spelade. Så att han har ju liksom varit en dominant sedan han kom in. Och jag menar, nu fick inte till det powerplay i början av sin karriär, det gör han nu. Han kan ju mål på alla möjliga sätt. Han har ett bättre direktskott. Handledsskottet är ju världens bästa. Hitta sätt att ta sig in runt kassen liksom. Han är ju en tank. Det är en, man glömmer lite bort honom för att Toronto blir liksom, det är så mycket med Toronto så
det händer saker hela tiden.
Ja, exakt. Alltså när man pratar om Edmonton, då pratar man om McDavid och Dreisaitl slut, och att de behöver en målvakt, och sen är det inget mer liksom. Toronto händer det så mycket, och sen är Matthews är en väldigt speciell spelare. Jag har liksom inte riktigt sett, jag kan inte komma på en, och här kan du få sticka in då, men en center, alltså en spelare som är en sån utpräglad målskytt och inte en playmaker, men samtidigt är en väldigt bra defensiv center. Jag kan inte komma på någon som är så. Eller har varit så.
Nej, alltså pratar man det tvåvägsspelare, då börjar man ju tänka på Bergeron direkt. Men han har ju inte målskytte som sitt adelsmärke direkt.
Nej, och till att börja med bara en center som är mer av en målskytt än en playmaker är ju bara det i sig ganska sällsynt. Stamkos är väl en sån. Slut.
Ja, alltså om vi pratar elit, sen kanske det finns någon tredje center som har gjort fler mål än assist. Men ja, på rak arm har jag väldigt svårt att ta något namn där förutom Stamkos.
Precis. Och sen att han är liksom så bra. Men han är skitbra defensivt. En av ligans bästa på takeaways. Jag tror han leder den eller takeaways. Bra teka. Liksom bra på de här små grejerna. Väldigt stark klubba. Han är... jag vet inte. Jag är ju svag för playmakers. Jag ska väl ärligt erkänna att jag kanske ibland har liksom inte gett Matthews en cred han förtjänar, för att han inte är min typ av spelare som jag verkligen uppskattar att titta på. Men ska man prata prestationer är det svårt att argumentera. Jag menar, NHLs bästa målskytt som också är en riktigt bra defensiv center. Ja.
Han är tråkigt bra helt enkelt, kan man säga.
Ja.
Jag tycker att det är en passande beskrivning.
Det kanske är hårt, men alltså Ja, men han är lite av en maskin alltså.
Ja. Men det är, jag tittar mycket fotboll. Det är som när Barcelona var som bäst i slutet av 00-talet eller början av 10-talet. Att de var så fantastiskt bra hela tiden att det till slut blev tråkigt. Och det är kanske det fenomenet vi ser med Auston Matthews.
Ja, jag ska inte säga att vi är där än. Det är
nej, men om det skulle fortsätta.
Ja, det fenomenet har väl sett med Sidney Crosby skulle jag säga framförallt.
Ja.
Crosby har varit sjukt bra på ett sätt som inte alltid är så spektakulärt hela tiden. Jag menar att han bara har 2 Hart Trophies är ju ganska sjukt i sig till att börja med liksom. Till exempel det året Ben vann, då blev Crosby 2. Jag ska inte säga att jag hade järnkoll den säsongen så att jag kan avgöra det, men då tror man att Sidney Crosby kanske ändå var en bättre spelare. Men det blir ju lite röstutmattning. Voter fatigue kallas det för på utrikiska. Så det var en rak översättning som jag hittade på nu. Men man pratar ju ofta om det med de här troféerna. Liksom, att folk vill hitta någon annan. Folk vill hitta någon annan och ge säker trofé till den Bergeron.
Man vill vara lite hipster helt enkelt.
Ja, men typ.
Men
ta du, sånt för givet och så vidare.
Ja, Toronto, deras fantastiska powerplay. Nu har inte jag sett dem speciellt mycket på slutet här. Det var OS och lite annat. Men jag tycker de kommer till avslut så snabbt. Alltså nästan direkt på tekning. Alltså framförallt nu i Buffalo-matchen. Nu kanske de inte var så framgångsrika där. Men det är 1 eller 2 pass. Sen skjuter de. Och det är väl en faktor till att de har varit så pass bra. Och sen har de ju så många hot också i det där första powerplayet.
Ja, så är det ju. De har ju en... Det är mycket som talar för det. Alltså, de har ju några av de här... Först de här små momenten som är... Man glömmer bort. Nummer 1 är ju tekningar väldigt viktigt i powerplay eller special teams och de kan välja cirkel och de har 2 väldigt bra leftare, Tavares som första alternativ, Matthews som andra alternativ, så de vet att de har alltid liksom bra chans att vinna en tekning. Gör de inte det, har de i Nylander och Marner 2 spelare som är väldigt starka på att transportera puck och ta offensiv blå, så de har, det är ju nummer 1 att de har väldigt bra vägar för att etablera tryck, och det är kanske en av de viktigaste elementen i bra powerplay, men en av de mest bortglömda.
Sen finns ju en flexibilitet där också, att de spelare som ingår i det första powerplay, de kan spela på många olika positioner i det där, på ytorna som finns. Alltså Nylander, han kan gå som bumper, han kan även gå ut till vänster tekningscirkel och styra därifrån. Matthews kan flytta från vänster eller till höger.
Exakt.
Så det blir väldigt svårt att läsa för motståndarna.
Och det är ju en medveten strategi att de vill flytta runt spelarna lite. Det är väl Tavares är väl hyfsat status i den kassen kan man säga. Mm. Riley är såklart hyfsat status på point. Men de övriga 3 som du nämner rör sig väldigt mycket. De är alla bekväma. De kan skjuta direkt skott. Ja, Marne kanske tar världens bästa direkt skott. Men de kan alla såklart skjuta med klubban inåt i banan. Men alla har också väldigt bra de här suga in handledsskotten när man står på sin starka sida. Då.
Och flera av dem gillar vad det ser ut som i alla fall att styra spelet bakifrån. Alltså den möjligheten finns också, att de inte bara står vid tekningscirklarna.
Precis. Och sen känns det som du, men det är en bra spaning. De går nog för det. Panga direkt och så jobba därifrån. För det blir ju alltid lättare att hitta luckor för att vara kreativ när det är lite kaos. Många boxplayer är så pass bra att det är svårt att trä igenom pucken genom nålsögat om de får stå i position.
Gabriel Landeskog skadade i den stora svenska nyheten den gångna veckan. Och det finns ganska mycket att bena i här, Jonta. Nu ska han vara borta till slutspelet. För operation. Eller en bit in i slutspelet.
Ja, det är ju inte sagt någon exakt tidslinje.
Men det spekuleras lite i alla
fall. Ja, alltså det är väl så här vanligt sunt förnuft. Vad har vi för datum idag?
14 mars kanske? Ja.
14 mars. Ja, och det är 6 veckor. Och tänk om man gör ett lätt knäingrepp som till exempel är att putsa menisken lite. Då brukar man väl säga att efter 2-3 veckor...
Det här med knäskador har du en viss expertis i.
Ja, exakt. Jag har ju ett riktigt ormknä. Men ur ett sånt ingrepp så är det kanske rimligt att säga 1,5 månad innan man kan spela NHL-hockey igen.
Men ska vi börja här då? Att, nu tänker jag lite cyniskt, vet jag inte om det är rätt ordval. Men att det här var medvetet från Colorados sida att just nu gör operationen på Landeskog. Och det finns ganska många anledningar till det. Och jag tänker att du för lyssnarna ska förklara varför. Och så enkelt som möjligt nu. För det finns ju ganska mycket att grotta ner sig.
Ja, det här är extremt avancerat när man pratar om löntagsrummet, långtidsskadelistan och så vidare. Men det som är aktuellt här är att när man sätter en spelare på långtidsskadelistan, vilket innebär att de ska borta minst 24 dagar eller 10 matcher, om jag inte minns siffrorna helt fel, så kan man använder det lönetagsutrymmet för att ersätta spelaren. I Gabbes fall har han då 7 miljoner i lönetagsträff, så går man över det så kan man Eller sätter man honom på långtidsskadelistan kan man gå över det. Det här har vi ju sett ett par exempel på. De mest notabla fallen är ju såklart Nikita Kucherov med Tampa senast när de vann. Och även Patrick Kane 2015 för Chicago.
När de också vann.
De vann då också. Kane bröt nyckelbenet.
Och är det Colorado att fatta här att det är ett vinnande koncept att
exakt,
göra så här?
Exakt. Och även vad vi ser just nu är ju det är ju det som gör att Vegas kan använda Jack Eichel för att Mark Stone är på långtidsskadelistan.
Just det.
Och beroende på hur länge han blir där, annars kommer de ju bara trada typ Riley Smith för att lösa det där av Vegas alltså. Så att det skapar ju fördelar, men också problem. Och problemet är just det att kommer spelaren, om vi då tar Landskog här, tillbaka innan slutspelet börjar, då måste de använda honom. Så står det i regelboken, och det här är såklart väldigt svårt att säga. Alltså ska NHL, om vi tar Kucherov som exempel, och han opererar som i hela grundserien, hur ska NHL kunna gå in och säga att ja, men vi bedömer att han är i matchform? Och sedan har du också den här etiska, eller så här, etiska, men alltså filosofiska frågan av att i slutspel spelar du när du inte är frisk. Så du kan ju som klubb argumentera att ja, men han är ju typ inte spel. Alltså, det finns ju mycket saker du spelar med i slutspel som du inte spelar med i grundserien. Så att den där, det är en otrolig grå zon. Men i vilket fall, det som kan hända här är att Colorado kan välja göra det här och då kan de gå över lönetaket med så här mycket. Och det skulle kunna leda till skapa utrymme för till exempel Claude Giroux.
Tror du att det är det som ligger här i bakhuvudet hos klubbledningen i Colorado, att de ser chansen att få Giroux på det här sättet?
Det gör det. Det finns ju också, systemet är ju väldigt invecklat, vi ska inte böka för mycket i det här, men lönetagsträffen baseras ju dag för dag. Och det betyder att man kan liksom förvärva lönetagsutrymme pågående under säsongen om man ligger under lönetaket. Och vi ska inte snurra in oss allt för mycket i det, men Colorado kommer att ha lite lönetagsutrymme vid deadline ändå. Inte så mycket som om Landeskog skulle vara på långtidsskadelistan, men kanske så att det skulle gå lösa Giroux ändå.
För att de inte pushar mot 81,5 hela tiden här.
Precis, men så att det inte är säkert att de behöver göra det. Och det här är också en grej, för man kan sätta spela på långtidsskadelistan retroaktivt. Alltså att räkna tid de redan har varit borta. Så att de kan ha det här som ett alternativ. De kanske inte vill använda det, men känner de att okej, vi måste, då gör de det. Och förmodligen så har de liksom den här tidslinjen, så kommer de nog kunna argumentera att Gabbe behöver återstånd av grundserien för att komma tillbaka och träna sig i matchform.
Det här kan ju egentligen bara Gabriel Landeskog och Colorado svara på. Men hur mycket tror du, alltså hur mycket dialog tror du finns mellan de här två parterna att göra det vid det här tillfället? Hur mycket har Landeskog ens att säga till om här? Tror du också att han skulle kunna spela klart grundserien om han gått in i slutspelet med den här skadan, men att man tänker från Colorados synvinkel att ja, men Gabbe, gör det här nu för då förbättras chanserna för oss som lag att ta oss hela vägen.
Jag har ju ingen aning.
Nej, det är klart. Nej, det vet ju alla om
det
också.
Det vi kan säga är ju att det är ju inte en... alltså det har inte hänt någonting så vitt rapporterna säger. Det är inte en smäll liksom att han har dragit till knät, utan det här är någonting som har legat och gnagit som man nu ska åtgärda. Och det får ju en att tänka att ja, han hade nog kunnat spela med det. För han har ju spelat med det. Man väljer att göra det här och nu.
Det är spekulationshatten på nu, I know.
Ja, men det är klart att det ser ut som de gör det. Och vi ser ju fler och fler lag som gör det här. Och det här är någonting som jag tror att NHL kommer att känna att men vi måste gå till med det här. Jag tror att
alltså att man måste reglera det på något sätt?
Ja, alltså den rimliga lösningen tycker jag är att okej, jag förstår att man kan behöva försäkring ifall du har spelat på långtidsskadelistan på vägen i slutspelet. Och så vidare. Och att du kan ju inte säga att vissa säger att ja, men spelaren måste spela i grundserien om de ska spela slutspelet. Det är ju inte schysst heller, för det kan ju vara så att tidslinjen kan falla ju så. Det rimliga tycker jag vore att den trupp man använder under matchen, att truppen som helhet kan få gå över lönetaket, okej. Men du kan inte spela match med en laguppställning som går över lönetaket. Det känns som en i alla fall hyfsad sätt att liksom komma lite bukt med det här.
Men då, ja, jag tänker bara spontant här, skulle ett lag då kunna värva på storstjärnor med ganska feta lönecheckar och sen bara gå på form i ett slutspel? Alltså att man tar massa rentals till exempel?
Nej, det skulle ju inte gå, för de måste ju fortfarande komma in under lönetaket under grundserien.
Mm, det är sant. Men om man sätter dem... Ja, just det. Så den här matchprincipen appliceras inte på grundseriematcher.
Nej, jag tänker att... För det där är ju lite stökigt. Systemet finns ju för att... Ja, för att Lars ska ha en möjlighet att ersätta skadespelare. Och du kan inte trada efter deadline, så att då har du liksom en möjlighet ändå att värva försäkringar. Och det tycker jag man ska få göra. Det tycker inte jag är fel. Det är roligt med trade. Du ska inte göra det svårare. Men för att få lite bukt med det här så vore ju det en rimlig kompromiss, tycker jag. Jag säger inte att det är ett perfekt system, jag har inte tänkt igenom det. Men min spontana magkänsla är att det är det minst dåliga alternativet.
Gabriel Landeskog är inte den enda i Colorado som dras med en skada. Samuel Girard är ju också på skadelistan för tillfället. Kommer man försöka att utnyttja det på något sätt från Avalanche sida? Att förvärva löntagsutrymme som du pratar om?
Girard, där som jag förstår är väl... för det första var det inte det planerat på det sättet som Landeskog var. För det andra så... får känslan av att Girard förväntas vara tillbaka tidigare. Så jag tror inte man vill göra det där. För då kan man hamna i ett riktigt jobbigt läge om han kommer tillbaka och ligan går in och känner att vi måste peta det här nu. Vi kan inte låta lag hålla på så här. Så att där... Jag skulle gissa att de bara använder landskogslönetagsutrymme. Om de gör det.
Från en svensk till massa andra sådana. För nu ska vi prata trader och vi ska prata svenskar som kan byta klubb innan deadline. Och jag hoppas att ni som lyssnar på det här tycker att det är kul med trader. För annars så borde ni ha zonat ut för ganska länge sedan. Med tanke på att, vad är det, de senaste 3 avsnitten så har det pratat mycket om trader, Jonta.
Ja, men det blir också sista avsnittet i och med att deadline är på måndag. Så nästa om vi spelar in så är det förbi.
Ja, men då kanske vi får någon ranking av det eventuellt över de bästa traderna. Who knows?
Ja, framförallt så tycker det som jag tycker är intressant att kolla på är ju egentligen lagen som helhet. Alltså hur förändras kraftförhållandena? Får vi in, jag menar förra veckan var vi inne på det att då nämnde 3 traders som faktiskt kan ta lag från bra lag till riktiga utmanare, och någon sån kommer nog att hända. Vi kommer att se kanske någon förskjutning i liksom favoritskapen och den typen av saker, så att ja, men det ska bli kul. Det känns, i och med att det är så många lag som känns riktigt bra i år, så var det länge sedan en deadline kändes så spännande ur den aspekten. Det är alltid spännande vilka spelare som får flytta, men nu känns det som att det faktiskt kan bli rejäla förändringar i
att det som sker den här veckan kan fälla avgörande för var pokalen till slut hamnar.
Ja, men, precis, inte för att liksom vara sån, men ofta känns det som att det är ändå en 2, 3, kanske 4 lag som ändå har en, som man känner att ja, men ni är riktigt bra här. Liksom. Det är någon av er som vinner. Och om någon av de andra lagen nedanför det skiktet värvar en spelare, så är det oftast inte tillräckligt för att ta upp dem i den kategorin på samma nivå. Men nu kan det faktiskt hända, som vi var inne på senast, med de namnen.
Vet du vad jag ska göra? Jag ska rekommendera lyssnarna att ratta in avsnitt 164, alltså förra veckans, och lyssna på det här, för då pratar ju just du om lagen som kan förbättra sig innan deadline och i så fall bli riktiga utmanare, för det snacket håller fortfarande. Det är rätt tidlöst fram till den 21 mars.
Ja, ingen av de lagen har ju, ingen av de spelarna är tradade, ingen av de lagen ämnen har tradat till sig en annan spelare, så att
det funkar att lyssna på det avsnittet om ni nu tänker så att det är nog passé. Nej, det är det inte. Ni kan faktiskt lyssna på 164 av.
På tal om passé. När mat är passerad, som typ passerade tomater, det låter väldigt äckligt, tycker jag.
Ja, men det är ofta väldigt gott. Med vitlökstouch. Det finns ju sådana att köpa, om du inte vet.
Tack.
Svenskarna här då. Vi hade lite tugg om Rickard Rakell. Och att Rangers är sugna där och att de har scouter på matcherna. Så vi börjar, och vi pratade även mycket om Hampus Lindholm. Så de två kanske vi tar i slutet. Vi börjar med någon som vi inte har nämnt i NHL Puls under hela säsongen. Och det är en tidigare Nashville-spelare, numera i Kraken, Kalle Järnkrok.
Jag har inte pratat om Kalle alls.
Nej, jag tror inte vi har nämnt honom. Ja. Är han på väg bort?
Ja, absolut. Det tror jag. Han har haft en speciell säsong. Han missade ju premiären där och hade covid och var borta ett tag. Du känns som att du säger någonting.
Nej, men lyssnarna säger ju inte det nu, men jag gillar ditt Eminem-handgrepp på micken. Du har lite så här rappstil.
Ja.
Uppifrån nästan.
Jag vill gärna. när jag växte upp så var det väldigt populärt att rappa. Jag vågar aldrig.
Nej.
Men det kanske
jag har
inte
hört dig göra det några gånger.
Ja,
du
absolut.
Du ska komma igång inför avsnitten.
Det stämmer. Det kan bli lite mellannorrländsk 00-talsrapp.
Som finns på gymlistan?
Ja, absolut. Oh, ja, den lever den. Nej, men Kalle är ju attraktiv. Alltså, Kalle har potential att bli den här slutspelets... Alla pratar om vem är nästa Blake Coleman, Barkley Goodrow. Kalle är en spelare som...
Ska vi förtydliga för vissa lyssnare där att en pusselbit för typ en tredje kedja som kan ge lite secondary scoring.
Han har en låg lönetagsträff, 2 miljoner dollar, så att de flesta utmanare kommer kunna få in honom. Det som jag gillar med Kalle är att han kan göra allt. Alltså han är, det säger man, det är lite utslitet, men han är, kan spela center ytter. Han kan absolut spela ett PP. Han är inte ett första PP-val hos en utmanare, men han kan absolut spela ett andra PP. Han kan spela boxplay. Han kan spela alla kedjor. Han skulle till och med kunna gå upp och komplettera en riktigt bra duo i en första kedja. Jag menar, bara dra till med liksom Panarin och Strome till exempel, Rangers, om de skulle gå efter honom. Jag har hört att de kanske i alla fall tittar på honom. Kalle skulle funka på högerkanten där. Absolut. Alltså bara för att dra till med ett sånt exempel.
Men då är man ju nyfiken på var kan Järnkrok hamna? Du nämnde Rangers. Men vi som tittade på Viaplay-sändningen i helgen hörde även att Nashville kanske är med där och slåss om Järnkroks namnteckning. Uppskattade när han var där?
Ja, de vill inte tappa honom. Det är ju så verkligheten är, expansionsdraften. Man tappar en spelare man vill behålla. Där är väl frågan om de bestämmer sig för att gå för det. Då tror jag absolut att de är med på Järnkrok. Calgary har jag hört, har kikat på honom.
Alltså den jävla återföreningen. Det hade ju varit någonting faktiskt.
Den här var riktigt cool. Kings of Washington är också lag som sägs vara med och nosa på honom. Så att det är många som, och det är det som är poängen med Kalle, att egentligen tror jag att nästan varenda slutspelslag kan hitta ett hål där de skulle kunna stoppa en Kalle Järnkrok. Så att han är intressant ur den aspekten. Just för att han är billig och så mångsidig, så tror jag att väldigt många lag kommer att vara ute efter honom.
Robert Hägg har ju sagt att det är en sån som kommer att byta adress innan deadline. Och han är väldigt användbar, billig, kommer vara i tredje backpar. Är det lite samma resonemang att det är syndromet vi ser med Järnkrok?
Jag skulle säga att Kalle är en bättre spelare. Jag tror att Hägg kanske inte nödvändigtvis är en av sex backar i en Stanley Cup-utmanare. Men han är däremot kanske en sjunde back. Och återigen, jag menar, vi har ju sett här att det här är ju en trend. Alltså lag som går för det värvar stora backar. Fysiska backar. Och Hägg visar att han spelar det spelet. Han är en gammeldags spelare. Han spelar enkelt, han smäller på, han täcker skott. Han gör sitt och klarar inte till det. Och det kanske liksom inte är... Han kommer aldrig driva någonting. Men han är en spelare som GMs värvar. Och egentligen förväntas att han bara ska hålla sig flytande. In och spela 0-0 om vi ska vara ärliga.
Ja, då har vi avverkat Hägg här för tredje gången. Genuell Puls. Han återkommer jämt och ständigt. Men ändå, alltså, en klok herre verkar det vara. Alltså, jag hörde intervjun med
honom. Ja, absolut. Väldigt, jag menar, precis.
Förstår branschen också vad det verkar.
Ja, han låtsas inte om någonting. Han vet exakt vad det gäller och har koll på läget. Och, ja, men som du säger, klok, realist.
Okej, men om vi går från en breddback till en spetslirare i form av Filip Forsberg. Där verkar det ju inte hända speciellt mycket med förhandlingarna. Men du skulle säga att det fortfarande är Nashville som gäller när vi ska summera det här.
Jag tror att chansen är så här att det är lite för givet liksom. Alltså, sätt honom någonstans mellan Duchesne, Johansson och Josi, vilket blir 8,5. Ge honom 8 år. Lev med att de sista åren förmodligen inte kommer bli en hit. Alltså om du inte ska bygga om totalt så är det bara det du kan göra. Det är för logiskt liksom. Det borde gå att lösa. Om de inte bara totalt bestämmer sig för att trade honom. Men de verkar inte vilja bygga om. Och då, det är därför jag känner att de kommer att lösa det. För att det känns så givet hur kontraktet ska se ut. Klingberg är svårare liksom. Där är så här, de betalar väldigt bra för backarna. Men där har Dallas blivit brända på sina långtidskontrakt. Det har ju för sig Nashville också. Även om Johansson och Duchesne har studsat tillbaka nu. Men
du tjänar över en poäng per match just nu. Kanske.
Ja, verkligen.
Sin bästa säsong i karriären.
Ja. Det gör han. Han var faktiskt när jag gjorde den matchen i lördags, alltså, du tjänar gjorde vissa saker som är, han har ett otroligt självförtroende just nu, otroligt händer alltså.
Men Klingberg, när man pratar potentiella klubbadresser där. Det känns som att Toronto är mer hugger på varenda spelare som du ryktas om.
Ja, men min känsla är att Toronto mer och mer går mot att de vill ha liksom... Jake Massin är ju skadad.
Ja, exakt.
Jake Massin är ju deras skogsågarback, eller vad ska jag säga. Nej, men han är en väldigt, väldigt bra defensiv back. I alla fall, han hade problem i fjol, men de senaste 5-6 åren är han ligans bättre defensiva backar. Påminner ganska mycket om Mattias Ekholm, kan man säga.
Ja, och det är väl det som talar för att det är snarare Hampus Lindholm som går till Toronto och inte Jan Klingberg.
Jag tror absolut att om Toronto kollar på en svensk back så är det prio Lindholm, ja.
Ja, jag drömmer ju fortfarande lite om att Klingberg ska hamna i Tampa. I procent, vad ger det för chanser?
Jag håller inte för omöjligt. Julian Brisbois har ju visat sig kreativ förut. Klingberg har ju en låg lönetagsträff. Får man Dallas och ta halva lönen, då är vi nere på 2-1 någonting. Och då är det bara någon spelare som ska ut. Det vore inte helt osannolikt alltså. Och de har ju lite av en svaghet där på högersidan försvaret. Chernak är ju kanon med Ryan Pritonna. Det är ligans kanske bästa chattanpar, ett av de bästa. Men, och sen sagt, på Goshen funkar det tredje par, och Sergejev kan spela på högkanten också, men Peter in Klingberg med Hedman i första paret, ja då istället för Jan Rutta, det är en ganska rejäl uppgradering.
Du är en organisation som har skylten, ursäkta röran vi bygger om. Nu använder man den. Riktigt slitet faktiskt. Arizona, de kommer väl sälja allt och alla, känns som innan deadline. Men Johan Larsson, billig, användbar, var hamnar man då?
Larsson är en sån spelare som är svår att sia kring. För att
är det en häggtyp?
Ja, men exakt. Johan Larsson för mig är en spelare som, ja, han kommer inte kosta mycket. Han kommer att kosta ett lågt draft under val. Du kan få in honom i lönetaket. Han kan spela lite varsom, alltså lite varsom, men han, du, sätter han in en fjärde kedja, han kommer göra det bra. En klok spelare som dessutom har den här griniga sidan, så att jag tror att han tilltalar många GMs.
Du, Calgary tar både Johan Larsson och Carl Järnkrok, vinner sedan Stanley Cup 10 år efter att Brynäs tog sitt senaste SM-guld med flera av de där herrarna. Kan det bli en bättre cirkelslutning än så? Det kan det nog, men den är bra.
Men det sjuka är att, lite sjuka, men de har ju faktiskt ingen jävla spelare som var med då. Nu. Varken Elias eller Markström var ju med då när de vann guld.
Nej, Markström var inte med, men Elias var väl utlånad dit. Har jag för mig. Och Johan Larsson var med.
Alltså Elias var
och
ju
Carl Järnkrok.
Elias var typ 16 år gammal.
Ja, det var han. 94. Han är 94.
Ja.
Jag skulle säga att det var hans första A-lagssäsong i Brynäs. 11-12.
Jag tror inte att han spelade ordinarie. Han kan absolut ha ett guld, men han var inte ordinarie.
Nej, det var, men jag för mig att han var dressad under den säsongen.
Ja. Att den är... Du är ju faktiskt närmare den här guldåterföreningen om du trade de här två till Nashville.
Ja, med Ekholm tänker du? Ja, det är sant. Hur skulle de passa där då? Larsson och Järnkrok. Ja, Järnkrok har vi redan pratat om.
Ja, Larsson skulle kunna ingå i The Herd Line i Nashville. Det här är ju faktiskt en väldigt rolig ordlek. Där fick jag lära notan lite engelska i lördags. Och även mig själv, för det här var jag tvungen att googla. De har ju en...
Han har 10 år där borta och du behövde lära honom engelska.
Ja, men det här, jag tror inte att så många lyssnare kommer kunna det här ordet. Alla sitter och tänker att de kan det här engelska, men det här kan jag inte. Nashville har ju en identitetskedja som det kallas nu för tiden. Check-in-kedja före världen. Som kallas för The Herd Line. Där Jakob Trenin, men gud, nu tappar ju spelarna. Jakob Trenin, Colton Sissons och Tanner Janot ingår. Herd är ju flock
på engelska.
Finns det ett annat
språk?
Nej, men det är ett annat ord. Alltså, men gäng gnuer går på savannen. Eller en massa hästar.
Hord.
Ja, alltså en hovdjurssamling.
Ja.
En hord, säger man det?
Gör man inte det? Ja, hordelefanter,
kanske...
typ.
Ja. Ja, kanske. Det kanske är hord då, ja. Som är ordet jag söker. Herd och hord är också lik.
Men flock tycker jag funkar, varför väljer du inte det?
Jo, för att det är ju liksom då en hovdjursordlek. Jakob Trenin kallas ju för Jack, alltså som en jak. Och Tanner Janot kallas för oxen, eller ox, för att han är från Oxbow i Saskatoon. De hade också Matthew Liver där som kallas för någonting med bull. Han är från något ställe där. Men han är inte där nu, han är långt skadad. Den sista spelaren, centern i kedjan, är Colton Sissons. Kan du då sätta varför, vad hans hovdjurskoppling är?
Jag vet inte varför jag började tänka på en bisonoxe. Bison, Sissons, Colton, Colt. Nej, jag tar in, nej.
Nej, det är för han kallas för Colt. Och Colt är ett engelskt ord för en okastrerad hanhäst som är 4 år eller yngre.
Just 4? Okay. Väldigt specifikt.
Och, ja, och det här kunde inte notan, och det kunde inte jag heller inför.
Notan, jag full förståelse för dig.
Ja, jag kände
att du inte tog den.
Kände att det är inte någon, jag tror inte någon av våra lyssnare kunde det.
Nej. Bra kuriosa måste jag säga.
Men det är väldigt roligt, rolig ordlek.
Mm, ja, absolut. Kanske blir en trend i NHL att man sätter ihop spelare som har liksom eller hovdjursklingande namn. Viktor Olofsson, innan jag visste inte hur jag skulle ta mig dit, men Viktor Olofsson, hovdjur, har vi något som på? Nej, det kommer bli en krystad övergång här, Jonta. Så blir det bara. Det skulle vara sa. Jag var för att svära där. Det är jag aldrig. Det skulle vara kul att se om en ny omgivning. Washington, det bubblade lite där att de kanske skulle kunna tänka att tröja till honom. Ser du honom försvinna från Buffalo?
Nej.
Han har haft en ganska tuff säsong.
Ja,
ändå.
Och alltså, ska man tänka strategiskt om man är Buffalo här? Men han har haft den här skadan som vi har då spekulerat i tidigare, påverkar hans skott. För det ser ju inte ut som vanligt.
Borttagen från första PP också.
Ja. Man skulle ju sälja väldigt lågt på honom om man trade honom nu. Han är fortfarande i lagkontroll. Så att min känsla är att man ger honom ett år till i alla fall och liksom studsar tillbaks. Antingen bara för att maximera värdet på honom eller för att förhoppningsvis vara en del av laget. Jag tror att de gillar honom alltså som person och som en del av det här lagbygget. Och man måste ju, jag tror att Buffalo går för det nu. Jag tror att de känner att vi kan faktiskt bygga någonting. De har visat den här månaden bara, vinna utematchen mot Toronto. De vinner i Eichels återkomstmatchen innan. Liksom visar en förmåga att kunna lite, ska vi säga, lite mental styrka. Att vinna när det är lite extra strålkastarljus. Och jag får känslan, jag har sett Buffalo ganska mycket den här säsongen. Jag tycker det är roligt att titta på att de känns inte så långt borta. Alltså det får de till målvaktspelet nästa säsong. Och så får de lite utveckling på det. Dahlin ett steg till.
En, två free agent-värvningar.
Ja, de här unga spelarna, Peyton Krebs, Dylan Cousins. Det finns mycket där.
Sen kommer Owen Power också.
Exakt. Och han är en spelare som man tror kommer att kunna skilja direkt. Man ska komma ihåg att han skulle kunna spela väl nu också. Han kommer komma in som ett år över draften och ett år mognare, så att han förväntas ju göra skillnad direkt.
Har
lite
vi
som Moritz Seider kanske?
Ja,
kanske inte. Ska vänta så mycket, men.
Nej, men har vi någon svensk som du känner så här, vi får inte glömma honom? För det är lite mer trade-snack som kommer från oss. Vi ska prata om veteraner igen. Eller
som ja, men en svensk som vi inte har pratat om. Jag fick faktiskt inte ens in honom i studion för inte, när jag pratade om det i studion heller. Men jag är inte säker att han kommer att trade. Så jag tror att de kanske vill behålla honom. Men han har utgått kontrakt och blir väldigt bra. Titta på det om du kommer med gissningar. Ja, men det är valfritt.
Va?
Valfritt här. På tal om smeknamn, ett väldigt bra smeknamn.
Valfritt?
Ett av de bästa smeknamnen i bland den allsvenskan. Det bästa, det roligaste, ordlekaste.
Nej, men jag kom inte på någon.
Det är någon, en gammal moduit. Fått sitt smeknamn tack vare pappa.
Donald. Brashear.
Nej, nej.
Han har blivit pass också. Svensk medborgare sen dess.
Nej, okej. Jag tänker på Anton Forsberg. Han kanske är sockan. Hans pappa kan ju strumpan. Därav jag tycker det är en rolig ordlek.
Mm, okej.
Hur som haver. Anton Forsberg har spelat väldigt bra på senast. Lite i skymundan för att Ottawa är lite bortglömda. Och jag tror absolut att det spekuleras ju att de vill behålla honom och förlänga honom, och han har studsat runt väldigt mycket, så jag tror absolut att han skulle tycka att det var skönt att få vara kvar.
Men det är många målvakter som florerar nu innan deadline.
Ja, men är det verkligen det då?
Ja, men Fleury.
Fleury är fortfarande inte helt givet att han kommer att flytta.
Nej.
Semyon Varlamov, hans namn slängs ut. Men det är inte ett jättelätt kontrakt, även han har ett år kvar.
Khudobin.
Ja, men han kunde ha fått gratis. Han var ju wavad liksom. Så att, men Forsberg är ju, och ska man bara kolla så här, om vi gör det så enkelt, så är räddningsprocent senaste 2 månader av en målvakt du kan få vid deadline. Skulle jag gissa att han är bland de högsta.
Så faktiskt en sports.
Jag har inte kollat det här, men.
Nej, eller om det var en NHL-text, jag minns inte. Men där Spencer Knight nämndes också. Väldigt oklart varför Flores skulle vilja trade honom. Det är för att Piscalo är så bra just nu. Men det är ju en framtida supermålvakt. Ja, så varför skulle man vilja...
Nej,
men det är inte jag som tycker det. Det var bara en text jag såg på Sportsnet. Det han nämndes i något slags trade-segment. Okej, men Forsberg. Då är det ett lag som i så fall vill se honom som en tydlig backup-målvakt som kan gå in och ta några matcher om deras första keeper kanske sviktar i slutspelet eller skadad.
Ja, jag tror inte att någon rullar tärning på honom som en första målvakt. Alltså, vi pratar om här lagen, typ Edmonton till exempel.
Toronto
möjligtvis. Alltså, det beror ju på hur Toronto känner för Jack Campbell. För han hade lite sviktande form här innan sin skada. Nu är han borta ett par veckor med en rebenskada. Men Petr Mrázek, det funkar ju inte. Han har ju jättejobbigt. Det var ju faktiskt nästan... När jag och Erik kommenterade Toronto senast, alltså, nu släppte han ju... Alltså, även puckarna han inte släppte, det såg riktigt svajigt ut alltså.
Jag gillar alltid att Erik får in också att målvakterna måste gå på minst en synundersökning per säsong.
Ja, men det är
och det är superrimligt. Ja. Men man hör ju aldrig någon annan expert prata om det. Men sen har han ju, han är liksom lagd åt målvaktshållet. Men jag tycker det är kul att han får in det i sändningen också.
Ja, absolut. Ja, precis. Så att jag vet inte riktigt, det här kan bero lite på skador och sånt där. Jag har inte suttit och tänkt igenom lag för honom. Men om jag ska nämna ett namn som vi inte har pratat om alls så ska jag säga honom.
Och då tycker jag att det är läge att prata om NHL-veteraner. Profiler, Jonta.
Ja, men okej.
Jag ska återkomma till det ordvalet.
Det här segmentet har jag valt. Min favoritgrej för varje slutspel är ju att gå igenom...
Lyssnarna säger inte det här, men nu är det läsglasögon på.
Jajamän.
Nu är det viktigt.
Gamla gubbar utan ringlistan.
Den som personifierar det här är ju Joe Thornton, såklart.
Exakt.
Men han kommer ju inte byta klubb.
Nej, så vi kommer ju göra... Det här kommer ju återkomma till. Det här är inte en fullständig lista, men det som är intressant här är att det finns ju några gamlingar utan ring som är på väg att flytta. Och då tänka på vilka av dem det faktiskt kan bli. Det är ju lite intressant i det här stadiet av säsongen. Och sen får man återkomma när trupparna är satta. Och slutspelslagen är satta.
Hur vill du lägga upp det här? Vill du ta veteran för veteran? Att jag ska gissa vilken klubb som passar bäst? Och så nej, får vet, du vet säga
jag
ja säga. Eller nej.
Jag slänger ut en handfull namn på spelare jag har plockat ut. Som jag har definierat som gamlingar. Ingen av dem är yngre än 34. Som är liksom ändå notabla spelare som inte har en Stanley Cup. Och så får du bara känna vad du har för magkänsla. Vem du tycker känns mest kittlande här att följa under ett slutspelsrace.
Ja. Kanske att jag ska ge mig på en ranking också. Ja. Vilka jag helst, eller vem jag helst ser lyfter Stanley Cup.
Du får någon annan då.
Ja,
Claude Giroux, Paul Stastny, Mark Giordano, Cal Clutterbuck, Craig Anderson. Jag börjar där.
Då vill jag faktiskt börja med Craig Anderson.
Mm.
Han ser jag gärna vinna Stanley Cup den här säsongen. Alltså med tanke på allt han har gått igenom på sidan av isen också. Och att han har lagt av typ 4 gånger känns det som. Och ändå bara kommit tillbaka. Han önskar all lycka. Så att...
Nu pratar du om när han liksom förtydligade när hans fru hade cancer.
Ja, exakt. Ja, tack. Att vi inte bara låter det passera. Men
ja,
bra
för en år sedan som man... Bara för de lyssnare som nytillkomna NHL.
Men det var ju väldigt känslosamt när han kom tillbaka efter att han tagit ett break från ishockeyn.
Han är 40. Vet du hur många spelare i ligan som är äldre än honom den här säsongen?
Schär är ju äldre.
Mm.
Thornton är äldre.
Mm. Det är stopp där.
Ja, det är inga fler.
Ja, han är tredje äldst i ligan faktiskt.
Ja.
Det är sjukt.
Är det det? Så, är det så sjukt?
Ja, men jag tycker faktiskt det.
Okay. Vad bra för Buffalo i helgen.
Mm, absolut.
Men var ska han då?
Ja, men alltså, Anderson var ju med som tredje målvakt egentligen för Washington i fjol och fick ju spela ett par slutspelsmatcher, det är bra. Jag tror att det är där han är. Jag tror att han är en tredje målvakt. Man vet att han kommer in och håller sig flytande på en nivå. Han har den här omklädningsrumseffekten som man kan söka.
Att han är en skön snubbe.
Nej, men att inte bara det liksom. Det är en sån spelare man vill vinna för på grund av liksom åldern och allt det där han har varit med om. Och,
alltså Ray Bourque-grejen.
Ja, inte riktigt, men alltså...
Nej, men alltså inte på den såklart. Ja. Men att man ger det lilla extra för någon annan i omklädningsrummet, jag fattar. Att han ska få ringen.
Något som kittlar mig är ju Paul Stastny.
Mm.
36 år gammal. Primärt om han skulle... Han spelade ju universitetshockey i Denver. Jag tror att han delvis är upp, uppväxt där också. Han är ju från St. Louis från början. Men
ska han inte kunna tradea tillbaka dit då?
Ja, men det är det jag tänker. Ja, det skulle vara en fin... Han var ju inledde sin karriär i Colorado. Ett sluta cirkeln i ögonblick liksom.
Ja, jag tänkte St. Louis, ja.
Nej, ja, det är också för den delen.
Alltså med tanke på att han drog innan de vann Stanley Cup. Mm.
Men St. Louis kommer gå efter backar stenhårt, så då är det snarare Mark Giordano.
Jo, oh, det känns...
Och annars är Giordano skulle till viss del kunna vara vad Toronto behöver. Han är ju fortfarande en ganska effektiv defensiv back i resten av sin karriär. Och han är ju från Toronto, så där har du den lilla emotionella kopplingen också.
Ja. Var i Calgary. Alltså att han ska återvända till Alberta. Nu kanske inte det är den typen de söker just nu, men
nej, och det känns som det, för dem under många år. Där, jag vet, det kanske lite för färsk den här flytten att det blev som det blev. Jag vet inte. Sen har vi Giroux såklart. Han är ju den bästa spelaren av de här.
Ja, Clutterbuck gick jag inte alls igång på.
Nej, men det var lite så här, annars var så här Andrew Cogliano och Thomas Greiss så där. Så att jag känner att det blev upp i fem.
Vet du vad grejen med Thomas Greiss är? Att man alltid ska prata om hur usel han var i Brynäs. Men hur kan han leverera i NHL? Så klappkast som han var när han var i Brynäs.
Det var ett mediokert jävla mål du drog till med där.
Nej, det var, jag försökte inte på med någon jävla mål. Uh-huh. Jag tänkte bara att man gubbe som sitter på fikarasten och ska diskutera NHL kontra SHL.
Jävla bra, han lär ju inte spela NHL. Det blir nästan lite dalmål. Lär ju. Gossen inte spela heller, han är ju klappkast. Nej, det blir för mycket dalmål. Jävlig mål är jävligt. Det är svårt att imitera. För det är ju typ dalmål fast ändå inte.
Ja, och lär är ju ett ord som de alltid använder.
Ja, fast som säger utan är. Ja, du lär ju.
Ja, vi lär ju gå på lunch.
Ja, det är väl det som sticker ut.
Ja. Men Giroud, han har vi ju faktiskt diskuterat rätt mycket. Att det är Colorado som är hetast att ta honom. Mm. Men om det inte blir Colorado, nu tar ju alla för givet att det kommer bli Denver för hans del. Var säger du honom då? Florida kanske? Tampa, Rangers, alltså nu slänger bara ur en klubbar som kanske skulle må bra av en högfattad bra offensivspelare.
Ja, men alltså egentligen så är väl Boston bör väl kunna vara ett lag vi kan nämna i det här sammanhanget. Där har vi ju varit inne på att de behöver en andra center. Drew är väl kanske mer av en vänsterytter i det här stadiet av sin karriär, men kan spela center och skulle också kunna lyfta en andra kedja även om man då spelar på kanten om det är det slutar med. Så att spontant Boston skulle jag säga som den näst mest rimliga destinationen.
Men håller du med mig om att det är Craig Anderson man helst ser vinna Stanley Cup innan han avslutar?
Ja, det vore ju väldigt speciellt. Det vore...
Men tar man hela ligan i stort så är det såklart Thornton. Det hade ju varit mäktigt. Och nu är det kul att han är i en allvarlig utmanare. Det var han ju för sig. Ja, han var i Toronto så var han väl bra också och han hade ju sina år med Sharks, men det är ju ändå... Vad är han, 42? Vi säger Thornton...
Han är 70...
Eller, fyller han 43 nu? Han fyller 43 år. Mm. Ja. Och snittar... Nu har jag inte det här på framför mig, men vad är det, en halv poäng per match fortfarande? Om inte lite mer till och med.
Är det så mycket?
Alltså, jag vill gissa mig till det. Att det är där någonstans. Ja, kanske inte.
Så är det så, jag vet inte.
Ja, men cool karriär i alla fall. Och hoppas att det blir en cool karriär.
Vad är en cool karriär
ens?
Du överdrev inte. Vadå?
Vad är en cool karriär? Alltså en bra karriär brukar man ju prata om.
Alltså en cool karriär. Vet du vem som har haft en cool karriär? Niklas Sundström.
Ja.
För han är en sån spelare som liksom...
Varför?
Därför att... Om vi då
pratar... Han spelar med Gretzky eller?
Ja, men exakt. Han spelar på Manhattan med Gretzky. Sen fick han vara i Montreal som är liksom hockeymäckat. Det är så här, han mycket så här coola grejer han fått vara med om utan att så här, han är inte en...
Men inte vunnit någonting och...
Nej, men det jag menar, det är inte så här en det är en väldigt bra karriär. Han har gjort flera hundratusen matcher på bra när han spelar, men det är inte så här vilken sjukt bra karriär han hade. Han är liksom en av de bästa svenska någonsin, men det är en cool karriär. Han har ju varit med mycket.
Ja,
förstår att om vi ska prata om skillnad mellan cool och bra.
Absolut.
Thomas Sandström också ett bra exempel, alltså, som har spelat med både Gretzky och Lemieux. Mm. Liksom fick vara i...
Patrik Sundström kanske? Alltså med sin rekordmatch. Lite halvcoolt att kunna ha det. Det vet jag inte.
Oh.
Nej, det, jag kände att det var svårt.
Jag känner att jag gick om på Sandström som en cool karriär. Med när Detroit vann
Stanley Cup. Fabian Brunström var ju hattrick i sin första NHL-match. Och sen så bara gick
han hade en cool match.
Okej. Okay. Ja, men det blev ju hans NHL-karriär också då. Den matchen med Dallas. Ja. Har du några fler på lager?
någonting, jag vet inte, kan inte motivera, men Johan Franzéns karriär känns cool. Ja, men du ska på, alltså nu tyvärr så...
Alltså du tänker på 5-poängsmatchen i slutspelet.
Ja, men han har gjort så mycket sjuka grejer. Alltså nu ska vi fokusera, det har varit väldigt tyvärr tråkigt efterspel på grund av, ja men...
Hjärnskakningen.
Exakt. Ja. Men om man kollar på prestationerna han gjorde och hur han kom in, ramlade in i det där. Alltså han är ju liksom, han har ju flera sådana här, alltså när man kollar så här olika rekord, alltså... Ja, men flest poäng i match för en svensk, flest mål, slutspelspoäng, så kommer han ju väldigt högt på sådana listor. Genom alla
tider. Men, vi har ju pratat om honom redan, men har inte Notan en ganska cool karriär? Alltså Rangers och sen Kings var kapten för dem. Mm. Spelat med Gretzky.
Han bommade... Ah.
Jo, hon har spelat 94.
Ja, en säsong med Gretzky. Typ. Ja. Ja.
Christer Olsson. Spelat med Gretzky. I Rangers.
Vet du vem som har en ganska cool karriär också? Micke Renberg.
Ja, det är faktiskt sant.
De där åren, Legion of Doom. Ja. Han fick ju spela med Sundin i Toronto. Var kapten i Tampa. Väldigt bortglömt. En liten sväng.
Ja. Var han det alltså? Ja. Ja. Nej, men Micke Renberg har en cool karriär. Ja. Det var det med om. Okej, okay. Vill du avrunda veteransnacket?
Nej.
Utan känner du dig... Nej, du känner dig nöjd.
Ja.
Ja. Vet du vad det är dags för då?
Nej.
Jo, det vet du.
Ja, det är test.
Ja! Yeah!
Då är du på med brillorna.
Simon, rulla en bumper eller reklam eller vad du nu vill. Och sen är det dags för testet. Under 90 sekunder så ska jag försöka lösa Jontas test för den här veckan. Det är väldigt roligt att ni som lyssnar och tävlar mot mig hör av er på vårt Instagram-konto Hockeypuls. Vi har fått in flera DM där sedan senast. Vi har ju varit igång med det där kontot i en vecka ungefär.
Glödhet.
Va?
Det är glödhet.
Det ska jag inte säga. Men det är kul att i alla fall ni skickar in era tests eller era svar där och hur många rätt ni har fått. Och om ni har slagit mig. 5 av 6 fick jag senast.
Mm.
Vad var det då? Då är det 1000-poängsspelare från Europa.
Jag kommer att ha ett litet annat upplägg på testen den här veckan.
Mm-hmm.
För nu ska vi öka pressen lite.
Okej.
Okay. Jag kommer inte att ge dig en definitiv siffra av antal rätta svar. Utan du kommer att få ge, skriva ner så många namn du vill. Men du kommer att få minus för varje fel du har.
Ah, okej, okay. Så jag skulle potentiellt sett kunna få -2 här.
Ja, du skulle kunna få minus, du kan skriva 100. Men
ja, men det kommer inte in.
Jag tror också att du kommer få in några rätta svar. Att...
Okej, okay. Men det är inte alltså, helt orimligt många som skulle kunna vara med. Alltså det är inte 85 stycken, för det kommer jag aldrig hinna med.
Nej.
Nej.
Det är nej.
Du behöver inte säga mer än så.
Nej.
Men det är inte att jag ska liksom frenetiskt nu skriva så många namn som möjligt.
Nej.
Jag måste så här, vara lite varsam med mina svar.
Mm.
Ja.
Ja, men alla är med på förutsättningarna. Det gäller de som lyssnar också. Ni får också minus för fel svar här. Mm. Såklart.
Ja. Och du säger go. Det är då Simon startar 90 sekunders låten eller ljudslingan eller vad det nu är som ligger i bakgrunden.
Men jag brukar ju nynna. Kommer inte det med?
Jag vet faktiskt inte om det kommer med eller inte.
Ja, vi märker väl.
Kan hända.
Okej, det här är väldigt enkelt. Vi har ju pratat väldigt mycket om Filip Forsberg på senaste tiden. Och det jag vill veta nu, eller jag vill ha namnet på alla aktiva NHL-svenskar som har ett högre personbäst i antal gjorda poäng under en säsong än Filip Forsberg. Varsågod. Mm. Påminner alltså nyss om att det är alltså nu aktiva spelare. Annars är det många namn. Mm. En minut. Tio. Fem, fyra, tre, två, ett, stopp!
Jaha.
Jaha. Hur många namn fick du ihop?
Jag skrev ner fem namn.
Hur många tror du att det är?
Ja, fem, eftersom att jag har så många.
Vad tror du Philips personbästa är?
Någonting på 70. 74.
Okej. Vi tar namnen först.
Ja, Bäckis.
Niklas Bäckström har 10 gånger överträffat Filip Forsbergs personbästa. Hans bästa är 101 poäng.
Oj, 10 gånger?
Ja.
Sen slår jag till med två backar här. Ja. Edman Karlsson.
Viktor Edman har gjort en gång. Viktor har ett personbästa på 72. Och Erik Karlsson med personbästa på 82 har 5 gånger slagit Philips personbästa.
Okej, så då är alltså Filip på 60-någonting då.
Ja, han är under 72.
Det, ja, exakt. Det förvånar mig.
Vilka har du kvar?
Zibanejad.
Mika Zibane har gjort det 2 gånger. Han har haft 75 poäng 2 gånger.
Sen har jag Elias Pettersson.
Har gjort det 2 gånger med sitt personbästa på...
80... 3. Nej, ja, 83.
Jag hade kunnat göra den här övningen med Elias också, för att hans personbästa är 66. Det är också förvånansvärt lågt. Men Filip har aldrig gjort mer än 64 poäng på en säsong.
Jag funderade på Elias Lindholm här.
Elias Lindholm hade varit helt rätt.
Ja.
Han har 78 som personbästa. Han har ett... det är faktiskt bara Bäckström och Karlsson som har ett högre personbästa än Elias Lindholm. Ja. Av aktiva svenskar.
Ja, det smärtar mig lite att jag inte tog med honom. För jag satt sista 20 sekunderna och tänkte, ja, ska han vara med eller inte? Men jag tyckte att ett minuspoäng, det tar så mycket ifrån totalpoängen. Så att jag kände att jag kör på säkra kort här bara.
Mm. Ja, det här var ju lite av en... jag gjorde den här medveten för att det är ju förvånansvärt lågt att Filip aldrig gjort mer än 64 poäng.
Ja. William Nylander. Är inte han där någonstans? Runt 60 pinnar också.
Jo, men han har faktiskt inte överträffat det. Jag tror att han har 60.
Men inte typ på 62 typ.
Eller mm, 61. Där. Det är 11 spelare.
Aktiva? Mm. Är Oliver Ekman Larsson där?
Nej, du ska få dem här.
Ja. Patrik Hörnqvist?
Nej. Tur att du inte körde på. Ja, på det tror jag att gissa på så många som är fel. Verkligen. Och 3 raka fel nu. Sätt en nu då.
Ja. Så får jag komma på några svenskar. Ja, Klingberg.
John Klingberg, personbästa på 67.
Okej. Okay.
Helt rätt. Mm. Och vi fortsätter med Rickard Rakell på 69.
Så Rickard Rakell har gjort fler poäng än Filip Forsberg.
Ja.
Gabriel det här är ett jättebra test, Jonte.
Ja.
Kanske
ja, det bästa du har gjort. Ja. Gabriel Landskog har 75.
Men den var
William Karlsson, 78 från sin supersäsong.
Just det, ja.
Och sedan hade vi Helman där. Den sista här är ju en riktig luring. 3 gånger om har han gjort över 70 poäng. 73 som bäst.
Nej.
Vad snackade man förra veckan? Det var den första gången vi gjorde den här säsongen.
Det är inte Lindholm. Han hade vi ju...
Nej. Lou Eriksson.
Okej. Okay, ja, framförallt William Karlsson och Gabriel Landeskog borde ha haft med. Och Elias Lindholm, som sagt, den smärtade. Men ja, att Filip ligger så... Jag tänkte att han var, som sagt, runt 75-80 pinnar på en säsong.
Mm. Han hade ju haft en av hans 64 poängsäsonger gjorde han, om inte jag minns fel, nu på 67 matcher. Så hade han varit frisk då hade det varit en betydligt högre total.
Men nu har du ju siffrorna framför dig. Har han ens en säsong med 82 spelade matcher?
Ja, han hade... Jag har inte siffrorna framför mig nu. Jag har bara de här skrivna på spelaren.
Okej, vad jag har det då?
Det här är bara huvudet.
Okej.
Nej, men jo, han spelade 82 matcher någon gång i början av sin karriär. Men han har ju haft väldiga problem med skador.
Ja.
Så att det är ju inte så att han i sin prime har gjort 82 matcher. Alltså, då hade han ju kommit över 70. Mm. Och kanske över 80 också.
Ja. Alltså, är det en spelare du betalar 8,5-9 miljoner för?
Det är en fråga som är värd att ställa. Och det är ju det, ja, som jag tror är grejen här. Att jag tror för Nashville så gör man det för liksom, ja, men han är en del av identiteten. Liksom. Det finns andra värden. Han är Predators bästa forward någonsin, nu. Och han är en spelare som ska hänga bredvid rinnen då. Det finns sådana värden också. Men jag tror inte att någon annan klubb kommer att ge honom ett bättre kontrakt än man får av Nashville. Så för Philips del, ekonomiskt, så det inte finns något läge att jaga liksom den efter marknaden så.
Nej. Men tror du inte att David Poyle, alltså, pekar på det? Du har inte svarat över 70 pinnar. Visst att du har gjort mycket mål, runt, ja, 30, mm, nästan varje säsong. Mm. Men förvånansvärda låga poängtotaler.
Ja, så är det. Och jag menar, han har ju inte någon 40 målsäsong heller. Så nej. Nej, det är ju kruxet här. Och då kan de i sin tur peka på omgivningen. Alltså aldrig har sällan haft ett bra powerplay de har den här säsongen, men aldrig riktigt bra centrar. Alltså, det är en svår, det är inte en helt given.
Sen är han ju en spektakulär spelare, Filip.
Otroligt.
Och har många highlights-mål. Kanske ska slänga ut dem på vårt hockeypuls. Han är den... Vet att vi hade ett Evgeni Malkin-klipp häromdagen? Mm. Faktiskt. Shades of Gino. Shades of Mario var det väl det hette, tror jag.
Han är väl den spelare av de här 11 jag räknar upp nu, så förutom Erik Karlsson, kanske Elias Pettersson, så har han ju absolut det bästa highlight-paketet. Och du kan ju inte för att han har det bästa.
Det här är ju värt ett eget ämne i något avsnitt, faktiskt.
Ja, det är ett riktigt bra. Mest spektakulära svenskarna.
Någonsin.
Sen Foppa. För det anstår det slut.
Kenta Nilsson måste ju vara med. Mr. Magic, eller?
Ja, jo.
Jo.
Men det är ändå Peter.
5 av 11 hade jag då. För visst var det 11 stycken som var före.
Så 5 poäng, för det är inget fel i alla fall.
Nej. Det var det jag tyckte var lite lurigt med det här testet. Att det fanns en risk att få minuspoäng. Mm. Då vågar man inte trycka på samma sätt.
Mm, jag kände att det behövdes när det var lite många namn. Så här.
Ja, och jag är ju inte ens 50% i här, så jag får ju inte godkänt. Det är väl första gången, tyvärr. Under testets historia.
Jag vet inte om 50 är, nu när vi har den här faktorn att man får minus, att 50 är, det kanske är för högt krav.
Det bestämmer domaren här.
Vi testar det här någon gång och sen ser vi.
Vill Melvin avsluta podden? Andas bara väldigt högt. Tack för att ni lyssnade den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka. Då ska vi sammanfatta deadline, tänkte vi. Kanske power ranka lite lagen inför slutspelet. Det är ju typ 20 matcher kvar av grundserien. Och hur traderna kan ha påverkat de lagen som är i toppen. Hockeypuls på Instagram. Följ oss där. Sätt gärna några betyg, eller några betyg, sätt några stjärnor i betyg på Spotify där vi finns och även andra poddappar. Jonta, pisspaus. Det blir ingen paus, det blir pissat ut nu. Jag ser att du är redo.
Jajamän.
Vi hörs framöver. Puss och kram på er.
Tack och
hej. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.